Idag tänkte vi prata om det amerikanska valet igen. För redan under valnatten stod det klart att det skulle bli en nagelbitare. Det var bra mycket jämnare än vad många hade förutspått. Och tidigt började det pratas om att det hela skulle kunna sluta i en juridisk strid om resultatet. I dagens avsnitt tänkte vi prata om den juridiska brottningsmatch som verkar kunna följa efter valet. Går det att överklaga ett färdigräknat resultat? Varför vill Trump driva det hela till högsta domstolen? Och vad händer egentligen om valet tar sig hela vägen dit? Det och mer i dagens Aftonbladet Daily. Vi kan ju nämna det här redan nu. När vi spelar in det här avsnittet så är det torsdag eftermiddag. Det innebär att vi fortfarande inte har fått något färdigt resultat i ett antal avgörande delstater. Men det mesta under de senaste dagarna har tytt på att det kommer att bli en juridisk fight av det här ändå. För att reda ut hur det i så fall skulle se ut så har vi ringt upp Wolfgang Hansson, vår utrikeskommentator här på Aftonbladet.
Ja, det är väldigt vanligt i amerikanska val att de slutar i domstol. För det är det sättet man löser tvister på här. Att man lämnar in en stämningsansökan och sen så får en domstol titta på det. Och det går ju att utmana resultaten, särskilt om de är väldigt jämna. Då kan man begära omräkning. Man kan så att säga slå ner på felaktigheter, exempelvis om poströsten har hanterats på något felaktigt sätt, så kan man hävda att därför så borde de inte få räknas och då lämna in en stämningsansökan. Och vi såg ju i presidentvalet år 2000 hur juristerna verkligen slog knut på sig själva i sina försök att få fördelar genom att lämna in stämningsansökningar om hur röstsedlar skulle kastas ut och på olika sätt. Och det kan ju hända här också. Skillnaden den här gången är ju att så vitt vi har sett hittills så finns det ju inga konkreta bevis på att det har förekommit fusk eller stora misstag och så vidare. Utan det Trumps jurister hävdar nu, det är ju att deras valobservatörer, alltså republikanernas valobservatörer, inte har fått tillräckligt god tillgång till att observera hur rösträkningen går till. Och det låter ju mera som ett svepskäl så här, att komma med det nu så här långt i processen så att säga, när rösträkningen nästan är avslutad. Så jag skulle nog säga att deras möjligheter att så att säga på riktigt utmana det här valresultatet inte är så jättestora, förutom att man kan begära omräkningar då i delstater där det är väldigt jämnt, och det finns ju ett antal sådana.
Alltså om det skulle vara så att man liksom lämnar in stämningar eller man vill överklaga på olika sätt, vad är det som händer då egentligen? Alltså vilka instanser är det som bestämmer? Var tar sig de målen?
Ja, man måste ju då gå till de lägre domstolarna först så att säga, i de delstater där man då har synpunkter på hur att det har varit någon vajsing med röstningen eller något bedrägeri eller något sånt, och lämna in en stämningsansökan där. Som nu finns ju president Trumps jurist, personliga jurist Rudy Giuliani, som förut var borgmästare i New York, han är ju nu i Philadelphia för att där lämna in stämningsansökningar mot hur han vill ju, de vill ju till och med stoppa rösträkningen, man inte ska få fortsätta räkna och så vidare. Och då kommer ju en domare i sådana fall att ta ställning till de stämningarna. Och om domaren då säger att nej, det här kan inte godkännas, vi fortsätter räkna, då kan de överklaga till nästa instans och så kan det hålla på så där. Och teoretiskt sett så kan det då, något av de här målen kan ju då till slut nå högsta domstolen. Och att högsta domstolen då i slutgiltigt får avgöra då det här. Men det hänger ju på att det verkligen finns felaktigheter. Liksom. Det är ju ingen domare som kommer att kasta ut röstsedlar eller avbryta rösträkning utan att det verkligen finns väldigt starka skäl att göra det.
Vi pratar ju mest Trump nu. Även Joe Biden verkar ju faktiskt rusta för juridisk strid. Alltså ska även han överklaga olika delar av valresultatet, eller varför behöver han rättsliga muskler?
Alltså, än så länge har jag inte hört att Biden har sagt att han ska överklaga någonstans. Men det är mycket möjligt att de, jag menar som exempelvis om vi tar delstaten Georgia, där det då när vi spelar in det här är väl extremt jämnt. Det kanske skiljer jättefå röster där, och då är det väl inte omöjligt att de kommer att titta på om Trump vinner den delstaten, om det är så att det har förekommit några oegentligheter eller så. För jag menar, det här med att det skulle bli juridiska utmaningar mot valresultatet, det är ju ingenting som bara har liksom blivit efter att vi har sett att det har varit så jämnt, utan det har ju pratats om i månader. Och både Biden-sidan och Trump-sidan har ju anställt en armé av advokater i de här vågmästarstaterna just för att granska resultaten och slå ner på eventuella felaktigheter som kan gynna den egna sidan då. Så på det sättet så är det inget, det är liksom inte så att Biden är bättre än Trump när det gäller den saken, utan båda är ju beredda att använda juridiken för att gynna sig själva. Skillnaden är väl att jag tror inte att Biden-sidan kommer att försöka stoppa rösträkningen någonstans eller göra såna här saker som så att säga går direkt emot vanliga demokratiska rättigheter.
Vi ska snart prata mer med Wolfgang Hansson. Först några korta ord från vår sponsor.
Succéhumorserien Karatefylla gör comeback som podcast. Missa inte premiären den 6 november, exklusivt hos Podmi.
Fetaste jävla grej här! Yeah. Den fucking kultförklarade serien Karatefylla är tillbaka!
Aha, inte en dag för tidigt!
Exakt, men nu som... vad heter det?
Podd!
Podd som podd! Vi kommer bjuda lyssnarna och hela jävla stan på hur man festar och fixar de bästa liggen.
Ja, det blir finlandskryssning, Sweden Rock, kändisfester på Stureplan bland annat.
Wow!
Premiär på fredag, exklusivt hos Podmi.
Så, då var vi här igen. Och idag pratar vi om de juridiska striderna som verkar kunna följa det amerikanska presidentvalet. Men här tänkte vi att vi skulle backa bandet lite. För vi har redan nämnt högsta domstolen en gång i det här avsnittet. Och en del av er kanske minns att det var rejäl turbulens kring just amerikanska HD innan valet.
We are coming on the air at this hour because CBS News has confirmed that Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg has died at the age of 87 from complications from metastatic pancreatic cancer.
Det började med att den demokratiska domaren Ruth Bader Ginsburg gick bort den 18 september, knappt en och en halv månad innan valet. Mer eller mindre direkt efter hennes död förklarade Donald Trump att han och det republikanska partiet tänkte tillsätta en republikansk domare, vilket skulle göra att den högsta domstolen skulle få en tung konservativ majoritet. 3 demokratiska domare mot 6 republikanska. Det hela möttes av högljudda protester från demokraterna, men republikanerna och Trump fick som de ville.
Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court, Judge Amy Coney Barrett.
Men varför står jag och pratar om högsta domstolen nu? Jo, för att i sitt första tal efter valet var Trump tydlig med att han ville driva valet just dit.
We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court.
Så var vill Trump egentligen komma med det här? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
Ja, därför att nu har ju då högsta domstolen en konservativ majoritet med 6-3, en väldigt kraftig övervikt av konservativa domare. Och då tror ju åtminstone Donald Trump att det ska gynna honom ifall det blir liksom så att högsta domstolen på något sätt får avgöra det här, vem som har vunnit valet. Men nu är det lite oklart om den här senaste domaren, Amy Coney Barrett, om hon kommer att vara med i de här eventuella då målen som kommer upp, eller om hon kommer att så att säga anses jävig då, eftersom hon precis är nytillsatt av Trump, som ju då är en av dem som är med i den här processen och som kan gynnas då ifall utslaget går hans väg. Men visst, han har ju en klar fördel i så mått då att om det är så att högsta domstolen röstar efter det här vanliga mönstret att liberaler röstar på ett sätt och konservativa på ett annat, så ligger han ju bättre till då om det är så att HD ska avgöra vem som blir president.
Det pratas ju även om en annan rättslig strid som kan inledas efter valet, och det handlar ju om Donald Trump själv, och att man pratar om att han kan faktiskt riskera att hamna i fängelse. Alltså, gör han det?
Ja, alltså, om han nu hamnar i fängelse eller inte, det vet jag inte, men det finns ju... jag skulle bli extremt förvånad om det inte kommer att bli så att han att det blir diverse rättsliga efterspel till hans presidentskap. Dels så finns det ju redan mål som pågår nu som så att säga är lite grann pausade på grund av att han är president, och justitiedepartementet har sagt att det går inte att åtala en sittande president i en vanlig domstol så att säga, utan det enda sättet att åtala en president är via riksrättsförfarandet som ju sker i kongressen. Och det finns ju mål exempelvis i New York där det handlar om en stiftelse som Trump står bakom, som anses ha ägnat sig åt bedrägeri, som när han inte längre är president så kommer ju det målet återigen att plockas upp. Sen finns det ju många som anser att han måste ställas till svar för diverse saker han har gjort som president. Jag har sett till exempel folk som tycker att hans hantering av coronapandemin, att han borde åtalas för dråp typ, att han är indirekt ansvarig för en massa amerikaners död därför att han inte har hanterat coronapandemin, inte tagit den på allvar och hållit sina valmöten med tiotusentals människor trots risken för smittspridning och så vidare. Så att han exempelvis, ett annan sån här mål som kan komma upp är ju när han betalade den här porrstjärnan Stormy Daniels och en annan Playboy-modell pengar för att de skulle hålla tyst om hans relationer med de här kvinnorna, så betraktas det i USA som ett illegalt kampanjbidrag för att det påverkar då valet. Och det kan han ställas till svars först i efterhand. Så att det finns en rad olika saker. Så att om jag vore Trump så skulle jag koncentrera mig mindre på att ha en armé av advokater för att försöka vinna presidentvalet, och istället anställa en armé advokater för att ta hand om alla de här målen som kommer att dyka upp den dagen han lämnar presidentposten, oavsett om det blir nu i januari eller om det blir om 4 år när han ju inte längre kan bli återvald.
Mm. Jag tänker avslutningsvis bara, om vi går tillbaka till valet, alltså om det skulle få ett rättsligt efterspel med överklagade valresultat i olika delstater och sådär, alltså innebär det på något sätt liknande 2000 att det finns en risk att det tar flera veckor innan det blir klart?
Ja, det gör det, absolut. Om det är så att det är väldigt tydligt att Biden har vunnit så att säga, det är ju liksom lite grann, år 2000 var ju en väldigt speciell situation därför det var så extremt lite marginal i en enda delstat som avgjorde, och man började granska valsedlarna en och en. I det här fallet så tror jag att det handlar ju inte om en enda delstat, utan det handlar ju om ett antal olika delstater. Men visst, det finns ju alla möjligheter att det här skulle kunna dra ut på tiden på grund av de här juridiska striderna.
Sist här, Wolfgang Hansson, utrikeskommentator här på Aftonbladet. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut med ett avsnitt en gång varje vardagsmorgon, så se till att prenumerera på oss i din poddspelare så hörs vi snart igen.
Fördomspodden är äntligen tillbaka, nu exklusivt hos Podmi. Först ut som gäst Annika Lantz, och som vanligt bjuds det på oväntade avslöjanden.
En dickpick hade ändå piggat upp.
Ja, men jag har fått en.
Du har fått en?
Ja, men det var när man skickade dem på kort. Någon hade alltså framkallat kort på sin penis, skickat till mig när jag jobbade på tv.
Aha, via så kallad snigelpost.
Via snigelpost, så okay. Låter lite illa i sammanhanget, men ja, det är verkligen sant.